Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden med Lisen Bratt Fredriksson och Ulrika Lindqvist.
Ja.
Ja, ja, då tänkte jag börja med att säga att vi fick... Vi har fått en spännande lyssnarfråga faktiskt från en som heter Patricia Persson. Och hon skriver så här: har min första uppfödning hemma nu som är 1 år, inom parentes hopp. Hur ska man tänka för att få en så hållbar häst som möjligt? Och hur tänker man att den mest ultimata utbildningen, inridningen, går till? Vad krävs för att unghästen ska få de bästa förutsättningarna för framtiden? Det är liksom många frågor i en. Men, ja, vad känner du när du hör dem?
Nej, men jag tycker att det är jättebra att hon liksom överhuvudtaget börjar fundera på det redan som en 1-åring. Är jättebra. Egentligen, det kan vi gå till oss själva. Det är ju att för barn röra sig. Motion är viktigt. Så att man har en hage som där hästen verkligen får ut och röra på sig. Så, men vi kan också se att i Holland och i vissa delar av Europa så är det många unghästar som står inne en stor del av vinteråret. Och jag vet inte, ett tag sa man att det var problem och sen nu så kanske man säger att det inte är så stort problem.
Det här var ju stora frågor men väldigt intressanta. Och därför så tänkte vi att vi skulle ha några riktigt kunniga gäster idag. Mm. Så då säger jag välkommen till Astrid Antonsson.
Tack så mycket.
Och Henrik Ankarkrona, hej.
Hejsan.
Ni har så himla många olika titlar så jag tänkte att ni får berätta lite själva vad ni gör för någonting. Astrid, om du börjar.
Ja, jag är unghästutbildare. Jag är lärare i unghästutbildning och hoppning och har sedan 10 år tillbaka ungefär på Flyinge som min huvudsyssla. Och sen bakgrunden till det är väl att jag alltid, egentligen sedan jag var liten ridskoleunge, har hållit på med unghästar i någon form. Och även då jobbat med hästar egentligen hela livet. Och där då inom ganska skilda områden så till exempel har jag ridit både hoppning, dressyr och fälttävlan. Och jag har jobbat då som ridlärare, tränare, beridare i Sverige och i andra länder och så. Så att det är väl, min bakgrund är egentligen väldigt bred och med erfarenheter från väldigt olika områden.
Och Henrik, om du ska berätta om dig själv, hur skulle du beskriva vad du gör?
Ja, från början så var det ren hoppryttare, men efter många år utomlands där jag tävlade mycket och kom hem igen så har jag ridit mycket. Mycket unghet, det gjorde jag även utomlands, både hingstar och unghästar. Men det har blivit ännu mer sedan dess. Jag har utbildat mig till tränare och jobbar precis som Astrid på Flyinge. Där jag är hopptränare för beridarprogrammet bland annat. Och bedriver idag egen verksamhet där jag utbildar unghästar och elever och även tävlar upp till svårklass.
Om vi ska plocka upp den där frågan då som du var inne på, Lisen, med hur det skiljer sig åt med själva miljön för en riktigt ung häst och hur det kan vara i olika länder och sådär.
Vad jag ville komma till är att just det här att man säger lite olika saker om det. Mm. Rent så här, hur man kan tänka som borde det vara att man rör på sig och sådär, att det ska vara hållbart. Men som sagt, man ser väldigt mycket det här med att de stänger in unghästarna på vintern i ganska små utrymmen. De har alltid gjort det och det, alltså jag vet inte, det är därför jag är lite nyfiken på hur du ställer dig till det. Har du de uppfödarna du jobbar med där i Holland och så, hur gjorde du dem och vad såg du för konsekvenser?
Ja, alltså det är precis som Lisen säger, det finns många olika, det beror på vilken forskning man tittar på och vad för svar man vill ha på de frågorna. Spontant så anser jag såklart att det är bra att de rör på sig. Alltså motion och frisk luft för alla levande varelser kan inte vara fel. Men sen visst är det många som inte får den friheten och klarar sig väldigt bra ändå. Där tror jag vi har mycket med genetik att göra helt enkelt. Och att hästar är, i grund och botten är hästar väldigt tåliga och väldigt anpassningsbara. Men vad som skiljer dem i slutändan är ju miljön så som utbildningen. Alltså att de utbildas på rätt sätt och de får tid och matchas på rätt sätt. Att de får vila när de behöver vila från utbildning och tävling. Jag tror att det är det allra viktigaste.
Mm.
Jag tycker en väldigt viktig aspekt i det här, alltså det går säkert att titta mer på vad forskningen verkligen säger om de här sakerna med hållbarhet och så. Sen tycker jag ju att det är en väldigt viktig aspekt också att komma ihåg att vi i alla fall, tror jag, alla är överens om att hästarna ska få vara hästar och att de ska få ett så naturligt liv som möjligt under sin uppväxt, definitivt, och att vi försöker liksom ge dem ett liv även när vi börjar träna och tävla och allting sånt där de faktiskt får vara hästar. Så jag tycker det är också en väldigt viktig del att komma ihåg att det finns ju liksom det här med hästens psyke och hästens trivsel och hela den biten också i det hela. Och då talar ju det liksom glasklart för att just den här uppväxten där de verkligen får vara häst, får röra sig, får gå som flockdjuret hästen är så att säga tänkt att göra. Mm. Under både sin uppväxt och som sagt sen när vi börjar med utbildningen.
Men jag skulle säga en sak där också som man tycker är ännu mer viktigt. Ofta de här riktigt bra hästarna som man ser, många av dem har vuxit upp i ganska tuffa förhållanden. Alltså de har, och det är risken nu kan jag tycka när man ser hästar, när man föder upp dem, att man, den är så värdefull och det måste gå in platt hage. Och nu ser man till och med på alla sociala medier föl som springer omkring med täcke på sig. Och liksom, det har blivit något helt, och där tror jag att man måste vara liksom, jag tror att ska man ha en hållbar, stark individ så måste den vara utsättas för lite väder och vind också. Ja. Många av de här bästa, när man pratar med uppfödare, jag pratade med Hans Horn och Liber H. Han var, just det här, när han var ute och fick stå ute i snön och blåst när han hittade honom och allt där, att det gör ju såklart individerna tuffare. De blir lite mer Zlatan liksom.
Om vi skulle börja prata då om själva utbildningsfilosofin eller vad ni använder för metod eller system eller vad ni nu vill använda för ord. Men Astrid, hur skulle du säga, hur får du en häst, en ung häst dit du vill?
Alltså jag skulle vilja säga då att genom åren har man ju gjort både många misstag och man har provat lite olika metoder då för att man helt enkelt har sett och hört och man får lära sig en sak och sen hör man någonting nytt och så lär man sig någonting annat. Men alltså de ord som jag skulle vilja liksom ta fram lite nu som min filosofi, det är väl egentligen då tid, tålamod och timing. För att det tycker jag det handlar väldigt mycket om. Dels alltså tid, att det här är att utbilda häst är någonting långsiktigt. Just när vi pratar inridning är det väldigt många som vill ha det överstökat lite fort. För att man helt enkelt vill fortsätta utbildningen och man vill kunna rida på sin häst och så vidare. Och det tycker jag är synd, för att ofta så är det ju verkligen så att lägger man en bättre grund så får man ett stabilare hus. Eller vad vi nu i det här fallet då, bättre grund att bygga vidare på när vi pratar hästutbildning också. Och sen det här med tålamod är ju också lite det just att inte bara just att det alltid ska ta lång tid, men ofta så har man lite bråttom även då med att man tror att man på något vis kommer fortare till målet genom att så att säga ha lite bråttom. I många fall så är det ju så att genom att ha lite tålamod, lite is i magen och verkligen vänta ut hästarna så kanske man faktiskt kommer fortare till målet. För att man har lagt den här liksom tiden där den behövdes.
Bra. Och där säger jag alltid, slow is fast. Det är det vi jobbar på. Det är jättebra. Det är så viktigt.
Ja. Och sen sista ordet då, timing, det är ju också så, för där tycker jag också det är ju även så här att vi är absolut ute efter att vi vill ju utbilda, utveckla hästar, så vi kan ju inte heller sätta oss i någon sorts vi kan hålla på hur länge som helst och det spelar ingen roll hur det går. Nej, men lite så, det är ju också det här att vi vill ju ha framsteg, men just att där är det en otroligt viktigt att man har känslan för timingen. När är det dags att sitta upp på hästen? När är det dags att fatta galopp? När är det dags att låta den vila? När är det dags att ta ett steg tillbaka? Och där kan det vara så, det kan ju vara sådana skillnader som att vi kan prata om, alltså vi kan prata om en kvart, det kan vara fel att göra det en kvart för tidigt och rätt att göra det en kvart senare. Eller vi kan prata om en vecka eller en månad, det beror helt på vad vi pratar om. Men just att man då med erfarenhet hittar den här tajmingen, när är det rätt att göra olika saker?
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Henrik, där ser du. Hur ser din filosofi ut?
Men det var väldigt utförligt av Astrid.
Mm, det var väldigt... När man är lärare till vardags är man van att breda ut sig.
Det är så här, för ni är så, ni båda lärare och det är, därför så har ni så jäkla bra svar på allting. Så nej, men jag, fortsätter.
Ja, nej, men jag instämmer i Astrid mycket med tajmingen där, och om jag ska lägga till något ord så är det väl konsekvens. Och att det krävs mycket kunskap, som Astrid också är inne på här, för att utbilda en häst. Det är väldigt många man ser ryttare som håller på att utbilda sig själva eller håller på att få hjälp att utbilda sig, som då ska ha ansvaret för att utbilda en ung häst. Det säger sig självt att det blir väldigt svårt. Det behöver inte vara omöjligt, men det krävs väldigt mycket support från en bra tränare eller en coach eller vad det nu är. Men om man går tillbaka till hästen här, så min filosofi är väl lite grann att så fort som möjligt, om man pratar om första fasen då, jag brukar kalla det tämningsfasen, som Astrid också var inne på, den måste få ta tid. Att hästen
är
tämningsfasen. Har jag fått lära mig att det heter. Nej, men jag tycker det är ett väldigt bra sätt. För mig har det varit ett bra sätt att tänka på det. Att hästen måste fungera, den måste förstå. Jag måste kunna leda hästen till hagen. Jag ska kunna, om man då pratar om lastaren till exempel. Va? Men det är allting att den är tämd, den lyder en, och att man vet vad man har hästen. Att den förstår mina signaler och givetvis att jag förstår den signalen. Och sen så kommer då själva fasen när man sitter upp eller när man ska börja lära den någonting. Och då är det ju en skolningsfas. En fas där man börjar lära hästen att om jag nu trycker på gasen så ska du gå framåt. Om jag nu gör en förhållande hjälp så ska du hoa dig. Och om jag svänger så ska du svänga. Och det måste man vara väldigt konsekvent. För en häst vet inte vad som är rätt eller fel. Det är ju rätt och fel, det är någonting som vi har hittat på. Och vi måste förmedla det till hästen. Om man låter den springa lite före en till hagen hela tiden, eller om man låter den göra en slarvig övergång, redan som en 3-4-åring kan man lära hästen vad är rätt sätt att göra en övergång på. Vad är tillåtet? Är det tillåtet att springa iväg med, eller att dra halsen, dra en rosaden och så? För hästen är det ju rätt. Så vi måste vara väldigt konsekventa från början. Lär vi den att göra sakerna på det sättet som vi anser vara rätt, Så vet den ju inte något annat egentligen. Va? Sen kan den ju vara lika lat som vi ibland. Men det är där den här konsekvensen kommer in. Det är väldigt viktigt.
Jag tycker också att om man ser lite, som jag tycker är lite grann, det är att folk inte vågar ut och galoppera hästarna. Så att liksom, alltså unga ryttare idag är lite, allting ska vara lite kontrollerat och försiktigt istället för att våga ut och sätta lite fart och galoppera. Och våga liksom den biten också. För det är ju någonting också att sätta lite mod i sig själv och hästen och allting, att få liksom det här bjudningen ut och våga liksom stå på lite grann.
Vad säger du?
Jag skulle vilja lägga till också om det här med, apropå då just det här att man vill ganska fort vill man rida hästen liksom då med alla sina hjälper och så som en vuxen häst går. Och där är det ju väldigt viktigt att komma ihåg när man håller på med de yngsta hästarna, att vi verkligen då, som Henrik är inne på, där, att vi behöver verkligen lära hästen först vad våra olika signaler betyder. Så att till exempel, det finns ju ingenting i hästens värld överhuvudtaget som säger att när ryttaren krämmer med sina fötter ska den gå framåt. Det är ju en helt onaturlig signal för hästen egentligen. Så, och likadant med tygen. Alltså när man tar hästen i munnen, så är ju då för flyktdjuren hästen egentligen det naturliga beteendet att det där var förmodligen lite obehagligt, jag springer därifrån. Och det är ju väldigt viktigt att liksom inse sådana saker, vad är naturligt för hästen, hur behöver vi utbilda hästen för att hantera de här instinkterna då, så att vi får den här trevliga ridhästen och som kan fungera på de signalerna.
Hur lär man dem ABC? Alltså hur lär man de första hjälperna? Gas till exempel. Alltså hur gör man? Hur går det till?
Hur går det till? Jag gör rätt mycket från marken innan jag sitter upp. För jag vill veta, det är ju en säkerhet för mig att veta. Jag vill inte sitta upp på en häst, jag inte riktigt vet vad händer om jag lägger till skänken eller vad så. Man kan göra mycket från marken att just börja bakifrån och fram. Alltså det är ett gammalt uttryck som är väldigt, väldigt bra. Bara att få den att förstå att vi måste aktivera bakbena. Och sen när man gör det, finns många olika sätt att göra det på. Man kan göra det med lina eller med töm, eller man kan ta den bara i tygen. och lära den. Och jag kan simulera min skänkel genom att bara gå mot hästen vid bogen eller precis vid saljorden och få den att gå därifrån. Att den lär sig att flytta undan. Alltså bara sådana grejer. Det är de hjälperna som man använder sen när man sitter upp. Det tycker jag funkar bra.
Jag skulle säga att alla saker vi lär hästen behöver ju från början då bygga på någonting som hästen förstår av naturen. Som till exempel har ju hästar ett väldigt tydligt kroppsspråk med varann. Att hur de liksom kanske bara höjer huvudet eller de lyfter på ett bakben eller de viftar med svansen eller någonting sånt. Lägger öronen bakåt och så. Och lite det använder ju vi då när vi vill lära dem signaler genom att vi helt enkelt försöker imitera det kroppsspråket. Vi kanske viftar med en arm när vi vill att hästen ska gå undan till exempel. Va? Så det är ju någonting vårat kroppsspråk, om vi använder det på ett bra sätt och är tydliga nog, är ju det sånt som hästen då förstår. Och att vi då kan använda det från marken i den här hanteringen och i träningen, till exempel i longering och så, där man lär dem saker. Och sen då är ju den naturliga följden att vi kopplar då till exempel vårat kroppsspråk med rösten. Vi kopplar vårat kroppsspråk med kanske en pisk som vi använder också då för att liksom vifta med och göra signaler med, så att säga. Och framförallt då de hjälperna är ju sen då vad vi använder för att lära in skänkens betydelse. För att där har vi ju då kan vi då när vi sitter där uppe så kan vi då använda rösten och spö. Som vi har då lärt dem från marken vad de betyder, och så förstår hästen så småningom att skänken betyder samma sak. Så att det är ju liksom den här associeringen då, att hästen förstår nya hjälper för att man kopplar dem till någonting som den redan har lärt sig innan.
Och då ska vi nog också förklara det när du säger spö, att det handlar inte om att slå hästen, utan absolut, liksom att man lägger spöet lite på, precis som man liksom nästan lägger en hand på. Det är bara att det är svårt att nå hela vägen ner på rumpan med handen. Så att det är en förlängning av sina egna. Och jag tycker det är jättehär, precis det som Astrid säger nu. Att man utgår ju hela tiden ifrån hästutbildning, unghästutbildning, från det som du säger, hur hästarna är mot varandra. Och där tycker jag lite grann, när man ser folk som blir lite för försiktiga, för du säger det, gå ut och titta på hur hästarna gör i hagen, lägg fram en höhög och se hur de gör, vem det är som ska bestämma. Plus att vi ska komma ihåg att hästar är ju flockdjur, de behöver en ledare för att må bra. Har de inte en ledare, så det är då de blir liksom, och man ser på en häst som inte har ledare, den blir inåtvänd, kan bli aggressiv,
den blir oberäknelig,
osäker. Så att,
jag kan bara hålla med, alltså det, och det här är jätteviktigt, och de vi pratar om alltså det är en den yngre hästen, trion kanske inte väger 600 kilo ännu, men de närmar sig, alltså det är mycket krafter, och om inte hästen förstår, och inte om inte hästen lär sig att den har en ledare, så det är farligt. Det är farligt ändå det vi håller på med.
Men nu har jag två frågor. För det ena, det här med liksom att det är farligt, farligt med den här rädslan. Alltså, jag menar, många är ju kanske ändå med rätta liksom, har en väldig respekt för unghästar och kanske till och med är lite rädda. Ska man inte vara lite försiktig? Eller?
Jo, absolut. Alltså respekt ska man ha. Den dagen man tappar respekten för djuret, då hoppas jag att man har slutat redan. och det är väl helt okej att vara rädd. Det är väl inte ett bra ord kanske, men ha respekt och alltid tänka efter. Men är man rädd för hästen, då tycker inte jag man ska hantera den. Vi har jättebra utbildningar i Sverige idag på flera ställen där man kan få lära sig av väldigt duktig personal att hantera unghästar om man vill jobba med det.
Mm. Ja, för någonstans måste man ju börja. Det är ju så, men när man börjar så ska det vara under handledning. Och sen tror jag det är jätteviktigt att unga ryttare, när man har den kunskapen, att börja lära sig utbilda hästar. För det tar ju, alltså, någon gång måste man börja. Och det tar ju några hästar som sagt, som Astrid sa, att lära sig. Men i början är det jätteviktigt att man har hjälp.
Okej, hur kompetent behöver man vara som ryttare för att man ens ska ge sig i kast med en liksom ej färdigutbildad häst?
Jag tycker att man dels måste vara ganska... Alltså man måste ha bra förutsättningar i sin ridning, det vill säga bra sits, bra balans, att man inte liksom måste på något vis hålla på och kämpa med sina egna grundläggande saker. Man måste ha en bra koordination och sådana saker. Sen handlar det ju, nästa steg tycker jag, väldigt mycket om att vara medveten om vad man är bra på, vad man är lite mindre bra på, hur mycket hjälp behöver man ta. Man måste inte alls vara jätterutinerad. Om man har de här tillräckligt, liksom man har balansen och stabiliteten i sin ridning, så måste man inte vara jätterutinerad för att rida en yngre häst. Men man, ju mer orutinerad man är, ju mer måste man ha hjälp, och det gäller ju då att man är medveten om det.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Sen så undrar jag då, när man är inne i den här skolningsfasen med hästen och man har en plan och så, och man har liksom en tänkt utbildningskurva, och sen så går det inte så som man hade tänkt, att man liksom stöter på problem. Vilka är de vanligaste problemen?
Ja, problem, det är väl ju hur man ser. Jag brukar inte se det som problem, utan det händer saker hela tiden med unghästar, och man måste vara lyhörd hela tiden. Det är ju mycket timing som Astrid börjar med här. När det kan mycket väl så att man har, det har gått jättebra och man väljer att hoppa ett snäpp högre på en tävling, och så känner jag att den tog i lite väl mycket. Och då kanske man tänker att det var nog inte så farligt, den är ändå rätt så tuff. Och så kör man en gång till och så går det åt pipan. Och det kan vara en ganska stor knäck för hästen, alltså mentalt, att ta sig ur det. Utan känna av där istället att nej, okej, vi gjorde det en gång, nu går vi ner och så hoppar vi lite lägre igen. Jag bara hoppas att man är lyhörd för att se det innan det är för sent.
Mm. Man kan säga att det är ju lika lätt att lära en häst massa dåliga saker som bra saker. Man kan, ännu lättare är ju det. Och så man, för att undvika saker, så är det en sån sak när man hoppar in en häst, tycker jag, och att man hellre alltid har liksom infångare på hinder. Det är en sån lätt sak som man kan misslyckas med, att man struntar i det. Försök att undvika de grejerna så mycket som det går. Och vi brukar säga när vi hoppar in hästen, vi hoppar in dem direkt på vattenmattor och murar och allting direkt från början. Men vi gör det med infångare och vi gör det jättelågt. Det ska inte gå, vi ska kunna skritta över hindret. Eller, ja.
Men om man ska vara super generell, för jag fattar att det är klart det ser olika ut för varje häst. Men hur länge är det liksom gas, broms och egentligen liksom mest... Ja, men de övergångar och den typen av ridning, och liksom, alltså hur länge behöver man hålla på med det innan man sen börjar med liksom mera sidvärts och liksom verkligen skolor så?
Det där beror ju väldigt mycket på när man börjar med en häst, för att det är ju verkligen så att nu är det ju många hästar som då siktar på att gå 3-årstest till exempel när de är 3, och när man då rider in en häst under då vintern, våren kanske inför 3-årstest, det finns ju absolut ingen anledning att lära dem någonting annat än skritt, trav, galopp och de enkla signalerna. För där är det ju verkligen så också att även om hästen lär sig det aldrig så fort, så är det största felet vi kan göra där är ju att köra på och jajamän, min häst lärde sig det här så fort, så nu börjar jag med skänkelvikning. Alltså, för där har vi ju hela, en 3-årig häst är ju långt ifrån färdig i kroppen och så. Och det är därför det är så viktigt att det är ingen brådska i de sammanhangen heller, utan vad en sån häst behöver är ju vila och börja om och göra samma saker om igen framåt hösten och liksom börja kanske då utbildas i hoppning lite mer och att man tar sig tid. Men det är ju även där så att det gäller verkligen att det är ingen brådska, och vissa hästar kommer att inbjuda till att vilja så att säga lära sig nya saker och lära sig svåra saker, och där gäller det verkligen att hålla sig lite grann i själv kanske i kragen, att även om vissa hästar är jättelätta att lära, så finns det ingen anledning. Om man är lite sådär fundersam på vad som är lagom att lära en häst när, och då kan man ju som sitt så att säga absoluta mål, tycker jag, då kan man ha de här årgångschampionaten och så som vi har, för det finns absolut ingen anledning att ha mera bråttom än så. Så vill man hoppa en meter med sin 4-åring framåt hösten, så kan man ju ha det som mål, och vill man rida 4-års dressyr, så kan man ju titta på vad behöver den kunna då. Men som sagt, det finns ju absolut ingen anledning att ha mera bråttom än så heller.
Ditt säkerhetstänk, har du några saker som du liksom aldrig ger avkall på, som du skulle vilja dela med dig av?
Alltså, min erfarenhet är att De flesta olyckor eller miss, det behöver ju förhoppningsvis inte vara så allvarligt alltid, men när det på något vis lite går fel, de ligger ju på en, eller de bygger ofta på att någon har varit lite oförsiktig och nonchalant, överskattat sin egen förmåga, överskattat hur långt så att säga hästen har kommit, hur trygg den är eller någonting sånt, att man helt enkelt, man kanske är bara lite för naiv vad det gäller liksom vad som kan hända. Så att jag tycker väl att det allra viktigaste att ha med sig vad det gäller säkerhetstänket är att behålla den här, alltså, medvetenheten hela tiden om hur stora och hur snabba de här djuren är och hur snabbt det kan gå när de reagerar på någonting som vi inte vill. Att man inte är för snabb, att liksom känna sig säker, och då menar jag inte att man ska absolut inte sitta och vara rädd, men samtidigt så är det många som liksom nonchalerar lite grann riskerna som finns, och det tror jag är den allra viktigaste saken att ta med sig vad det gäller säkerheten, att man hela tiden har det här i bakhuvudet, att det är stora djur och det går ganska fort om de blir rädda eller sådär.
Vad är det bästa med att rida unghästar?
Alltså det är ju väldigt, väldigt roligt att rida unghästar. För att, framförallt tycker jag kanske för att man, det finns ju, alltså ju tidigare egentligen i hästens utbildning, ju fortare framåt går. Hur långsamt jag än förespråkar att det ska gå, så lär de sig ju jättefort. De är väldigt lätttränade och väldigt mottagliga och kanske lite skeptiska och tycker vi är konstiga i början, men sen tycker de ju, alltså alla hästar i stort sett tycker ju att det här är rätt så kul också, att bli aktiverade är ju någonting som liksom ligger i hästens natur. Så att det tycker jag väl är det, alltså man får väldigt mycket liksom tillbaka ifrån hästen, just det här att man får verkligen ett kvitto på att den har lärt sig saker som man har försökt att lära den, och så att det är väldigt tacksamt för en själv och helt enkelt att man får väldigt mycket kvitto på att det man gör kanske både är rätt och att det fungerar.
Det är ju spännande varje dag med unghästar, för att de är väldigt lättlärda i mångt och mycket, och det händer väldigt mycket hela tiden. Det är en härlig utmaning varje dag. Den äldre häst, om man jämför då med den äldre hästen som är, nu är de aldrig färdigutbildade, men de har kommit lite längre, där är det mycket upprepning och mycket, mycket sådär, men här är det ju hela tiden, man är ju på väg mot någonting hela tiden som man inte riktigt vet hur långt man kommer man detta passet, eller var kommer man, vilken peng kommer trilla ner, att den kommer liksom börja förstå och att den gör rätt av sig själv eller av sig själv, men man märker att de börjar tänka med, alltså de tycker det är ganska kul det här faktiskt, när de börjar lära sig, och de hästar vill vara till lags. Det finns inga elaka hästar, det får folk säga det, men eller jag har hört att folk säger det i alla fall, men det är ju vi som har gjort fel, va?
Är det något ni känner nu som är så här, det här måste jag få säga för att vi har missat det, någon viktig grej i sammanhanget?
Ta hjälp. Där, alltså, man säger, hur mycket ska man kunna för att köpa en femåring? Det är ganska svårt att säga. Va? Det är mycket på hur man är som person och allting. Och väldigt mycket beror på det teamet man har runt omkring sig. Har man folk som kan lite mer, och har man en tränare som man har bra förtroende för och man vet kan det här, ja, men det kanske kommer gå jättebra. Om individen passar, givetvis. Alltså, hästarna är lika olika som vi människor är. Men det behöver också hjälp att välja rätt då.
Både då att ta hjälp och att inse sina begränsningar. Det kan ju vara så också att man är tvungen att byta plan. Och det kan ju även betyda att byta häst. Om det kan ha varit så att man har så att säga köpt fel häst, eller man kanske har åtagit sig att jobba med någon annans häst men man reder inte ut det. Och det gäller ju också i väldigt mycket av det vi pratar om här, att inte vara för, alltså ha för mycket prestige och inte kunna inse eller erkänna kanske att någonting är för svårt och att man behöver hjälp eller sådär. Jag tycker även i det här just sammanhanget vi pratar om en del, att det där det är viktigt att backa, att där känns det också som att det finns lite för mycket prestige ibland, att man på något vis tycker att det är då att det är ett nederlag liksom, att man känner att man behöver gå tillbaka, hoppa kanske lägre hinder igen, eller man behöver backa i utbildningen eller någonting sånt, och ja, för det första så tror jag att det är liksom enda lösningen. Och sen att man ska komma ihåg det här, att ganska ofta så kan ju det här att ta ett steg tillbaka kan ju vara att man sen kan ta två steg framåt igen.
Men ska man också komma ihåg, många av de här riktigt bra hästarna kan ju vara jättesvåra att rida in. Det finns ju, om man vet att du får en häst hem efter Feliciano eller Hiphop eller någon av de här svenska hästarna som man vet lämnar väldigt liksom lugna, bra, säkra individer, så kanske inte alla, men många av dem är lättare att hantera som unga hästar. Jag vet den här Fendi eller Fibonacci som jag hade, den hade de jättesvårt att rida in, och den gick tydligen på bakbenen ett helt varv innan de kunde, och de skickade den runt. Och All In som Pedro har, den sprang iväg med sin rytter, hoppade upp på några handbalar och hängde kvar där, och så var det någon som fick komma och hämta den.
Det här är ju atleter vi pratar om, alltså vi måste skilja på det här lite grann, som Lisen pratar om, att de här hästarna som kanske är de som är allra bäst i sporten idag, de flesta av dem är ju lite extrema individer, precis som du nämnde Zlatan här innan. Vi kanske letar efter de här individerna. Mm. Om vi ska ha någonting som vi ska satsa på OS mot, ja, då kanske vi inte den här jättetrevliga treåringen som man kan göra allting med i stort sett. Den kanske inte riktigt har det där som vi letar efter.
Nu i förra veckan i Windsor så pratade med Jerome Dubbeldam som är regerande mästare nu. Då skulle han rida sin bästa häst i en klass, och det var stora skärmar på väggen, och den liksom vägrade gå i närheten av dem. Och han höll på där och det var flaggor, och så satt Peder på sin häst. Och med All In som är jättekänslig, den har vi fått skaffa en stor projektor i ridhuset som vi kör upp bilder för att han ska lära sig, och han har lärt sig. Så höll de på ut, och då pratade Jerome med Peder om att ja, men han kanske skulle skaffa en sån här då. Och flaggor och allt sånt där. Då håller de fortfarande på med de här hästarna som är på absolut högsta nivå, att träna dem, hur de ska kunna liksom bli mer, ja, kunna kommunicera med dem bättre också hela tiden. För så ju svårare häst också, ju mer måste du hela tiden jobba med det där.
Nu känns det som det alltid gör, att det är så här, vi har spelat in i över en timme alltid. Och fortfarande så men vi måste nog faktiskt säga tack nu, eller vad?
Nej, men jag tycker en härlig mix av det som ni båda säger, Astrid och Henrik, som har erfarenhet av skolan med att hästen ska vara starta och stanna och förstå vad vi gör. Men lika viktigt att, tror jag, att ut och galoppera i skogen, hoppa terränghinder, sätt lite mod och vilja hästarna.
Och ha kul.
Ha kul.
Om du vill veta vilka gäster och ämnen som är på gång i kommande avsnitt, så följ Ridpodden på Instagram och Facebook. Självklart går det bra att mejla också. ridpodden@sverigesradio.se.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.